Spelsnack avsnitt 531 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver.
Hallå, 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 hallå.
Och Amanda.
God dagens.
Vi är tillbaka. Första podcasten i vår nya lägenhet.
Mm. Jag gillar också att du vinkar.
Ja, jag vinkar. Så hej. Det här är ingen videopodcast, så att ingen får se det, men jag vinkade. Det blir så när man sitter med en kamera mot sig. Jag kan liksom inte hejda mig.
Nej, men precis. Det var som jag sa precis innan vi startade inspelningen, att jag tänker väldigt ofta på den här Lockhart-memen. Alltså från Harry Potter. Den som liksom att man sitter och beundrar sig själv i Zoom-möten och liksom kollar på sig själv och försöker se så insmickrande ut som möjligt. Den tänker jag på varje gång man liksom sitter i något form av videosamtal.
Ja, det gör inte jag. Jag sitter alldeles för mycket i videomöten, så att det hade blivit väldigt jobbigt. Om man sitter så.
Jag sitter ju nästan aldrig i det.
Nej. Oliver kan inte se hur stökigt det är i vår lägenhet dock, för att från den här vinkeln så ser det ändå helt okej ut.
Helt okej och helt okej. Det står ett löpband precis bakom.
Ja, men vet man inte om vad det är för någonting så bamba, åh. Det är en väg.
Jag gissade att det var ett löpband. Men där står ju prydligt upp där mot väggen.
Mm. Vad inte syns på videon är att det är ett skrivbord bakom löpbandet.
Okej, okay, ja.
Det är som mina kollegor har sagt, har ni fått upp allt på ställe? Jag bara, nej, alltså det här ser bättre ut. Och sen så vinklar man lite åt höger. Då är det betydligt mer stök.
Jag tror att det rum som är i mest ordning är typ sovrummet. Och där ligger också fortfarande lite verktyg fram och sånt.
Ja, men det är bara för att det inte är ordningsamt någon annanstans. Och de verktygen har ingen plats.
Det är svårt.
Köket
att få,
också helt okej.
Okay. Svårt att komma på, få lust. När det är kaos runt omkring sig så man fokuserar på sovrummet, va?
Ja, men igår fick jag faktiskt upp de flesta konsolerna under tv-bänken.
Jag har bara fått upp en och det är min PlayStation 5, och grejen var liksom den att jag var så himla trött och kände liksom att jag hade liksom nästan ingen lust med någonting, utan kollade mest på kriminalarkivet när jag liksom inte hade någonting annat för mig. Och orkade inte ens plocka upp min spelkonsol, trots att jag liksom kände att jag ville spela. Men så fort jag faktiskt typ tvingade mig själv att koppla in den och inte hade spelat på en vecka och startade en omgång i Balatro, så kände jag mig faktiskt genast mycket piggare, måste jag säga.
Mm. Jag tror fördelen för mig också, för det är så himla mycket som ska kopplas in. För jag har ju så här receiver och då är det högtalarna och så alla sladdar och man bara, det är jättejobbigt.
Men jag har ju också en sån här soundbar och jag fick den av dig och det var du som kopplade in den och jag har jättedålig koll på teknik.
Men det är inte svårt att koppla in den. Det är sladdar som ska på rätt plats. Det går typ inte att göra fel.
Men det är väldigt lätt att säga att det inte är svårt att göra någonting när man vet hur man ska göra det.
Jo, men det är typ plus till plus och minus till minus typ. Och jag tror dessutom att alla högtalare och sånt sitter väl fast i själva soundbaren, så det är egentligen bara att typ plugga in elkabeln och trycka på start.
Fast det gör de inte.
Ja, alltså de bakre högtalarna, de sitter fast i det de ska göra. Och sen så skickas ju den trådlöst till själva soundbaren.
Ja, du menar så?
Mm. Så att det är typ in med PS5-man i soundbaren och soundbaren till tvn och sen är det löst. I princip. Vad har du hittat på, Oliver?
Jag var på bröllop.
Det var mime.
Ja. Vi har varit på bröllop. Det blev väldigt bra. Och nu... Jag har varit lite stressad över det, för att jag och min lillebror har varit så här best man. Så jag har varit en del att stå i. Och man vill att det ska vara så bra som möjligt och att brudparet ska vara väldigt nöjda. Men det var de. Och alla tal och grejer är gjort, så att nu kan man liksom slappna av lite. Men ja, det är typ det jag har gjort. Alltså, jag har spelat mer Dragon's Dogma.
Mm-hmm. Hur långt har du kommit där?
Jag har kommit en liten bit in i den här liksom, nästa rike, om man ska säga, Batal.
Ja, ah, precis. Det var skitrykt att komma till den staden. Alltså.
Det var en lång sträcka. Man var tvungen att färdas. Och sen finns det ingen liksom port crystal i den staden, så att man får typ sätta ut sin egen. Men det miljöombytet som kommer med den delen av spelet var det var välkomnat. Lite nya monster och grejer slåss mot. Jag testar Trickster-klassen.
Ja.
Som är alltså bland det mest unika jag har sett till liksom en klass i ett action-rollspel där man bara man slåss med illusioner i princip. Man kan inte göra någon skada själv, utan man lurar fiender till att trilla ut för kanter eller attackera varandra eller bara dra uppmärksamheten så att resten av din grupp kan liksom göra skada. Och jag är inte bra på det, särskilt nu i början när man inte har några skills upplåsta, men jag respekterar att man lägger in en vocation som det kallas i spelet, det kallas inte klasser, men som verkligen, verkligen är annorlunda från någon annan i spelet och från mycket jag har spelat i någonting förut. Liksom, alltså, det finns inget du kan göra för att skada fiender och ändå så funkar det på något sätt.
Ja, coolt. Men alltså, även mot typ de här större typ cykloperna, har du mött någon drake med den klassen?
Nej. Jag har spelat mest Thief, som har varit min favorit vocation hittills. Den har jag maxat. Och det var lite därför jag kände att jag skulle byta, för att det känns som bortslösad XP ifall man har nått sitt tak liksom på en klass. Så jag mötte min första drake bara för ett par dagar sedan med Thief-klassen, och det tog mig fan 3 Wakestones.
Ja, det är inte lätt att möta drakarna, så jävlar.
Alltså, fan vad liv den har, och jävlar vad mycket den skadar.
Ja, sen beror det lite på vilken drake man möter också. Alla är inte lika starka. Det finns ett ställe där det finns typ massa sådana här kanoner runt omkring också, en sån här gammal raserad borg typ. Och då är det en drake som slåss mot en cyklop. Och den var jävligt svår alltså.
Ja, men det var en cool fight. Jag har inte mött en drake som Trickster. Det största jag har mött som Trickster är en Chimera. Och det tog ändå tid. Och sen så... Men där var det som sagt bara sätta ut din... Alltså din main ability är att du sätter ut en klon av dig själv. Så din vanliga X på Xbox, som är din vanliga liksom slash-attack när du spelar Thief eller Warrior eller vad det är. Du svingar runt din incense burner som gör att fiender du träffar med den här röken liksom aggras mot dig. Och om du har den här klonen ute så är det klonen som tar stryk. Och du kan också slänga ut den här klonen att fästa sig på en fiende som gör att alla andra fiender attackerar den fienden. Så att när man möter en större fiende så handlar det mest bara om att hålla dess uppmärksamhet på din klon. Flytta runt din klon mycket för att göra så att monstret liksom har sin rygg mot ditt party så att de kan liksom göra massa skada utan fara. Och sen när det kommer liksom i den här fighten så kommer det massa trollmobs. Och då kan man liksom sätta fast den här klonen på chimeran så att trollen går på chimeran också. Så att, ja, men det är mycket mer mind games än ren liksom så action game prowess när man spelar Trickster, vilket är lite utanför min comfort zone, men det är en jävligt cool klass. Det är, som sagt, jag uppskattar att det finns så många olika sätt att spela spelet. Och att det är så lätt att byta klasser och testa olika grejer.
Ja, det finns liksom ingen... Gör klonen samma sjuka grejer som klonen i Elden Ring?
Nej, gud nej. Klonen gör bokstav, alltså ingenting. Han bara står där.
Ja, ah, okej. Okay.
Så det är liksom det, så klonens enda syfte är att dra fiender bort från dig.
Jag fattar. Det är det sjukaste i Elden Ring när man fick den vad hette de nu i Elden Ring, den de
Ja, de hette någonting, men jag...
Ja, de hade, i alla fall när man...
Mimic...
Ja, precis, det var ju Mimic hette den ju. Mimic Tear, va?
Ja, kanske det var.
Ja, någonting sånt. Mimic var det i alla fall, som man, för man kunde ju ha typ... Man kunde liksom framkalla medhjälpare i Elden Ring när man vill. Det var som en förmåga. Och då fanns ju den här Mimic som var totalt jävla OP, som de nerfade sen. Som fortfarande var bra efter nerfen, men liksom var helt sinnessjuk i början. Och när jag fick den Mimic, det var verkligen så här typ att när jag använde, jag bara, den där jäveln gör saker jag inte visste att jag kunde göra. Så att jag lärde mig spelet på grund av att AI bara, här är en attack och här är en attack.
Nej, det, det är inget sånt. Så, som sagt, man är verkligen, man har ingen offensive ability som trickster. Det handlar bara om att liksom lura fiender till att ha ihjäl sig själva i princip. Jag har sett så här, en ability man kan få senare är att liksom sätta ett fake golv ut över en klippa och sätta sin klon där, så att när fienderna springer ut, tror de att de springer ut på mark, fast mark, men de bara hoppar ut för stupet.
Det känns som någon sån här gammal tecknad serie, du vet, de springer ut i luften och sen ramlar ner.
Precis, och det känns som att det borde vara världens mest, bara på ett konceptuellt plan, borde vara världens mest situationella så här, skillset. Men det funkar. Liksom, det är en valid liksom playstyle i hela den här sandboxen, vilket är skitimponerande på ett designperspektiv. Och så kan man sätta upp en fake vägg som fienderna inte liksom går igenom, för de tror att det är en vägg. Och så kan dina pawns då skjuta på dem från andra sidan väggen.
Ja. Spännande.
Ja, man är ganska, som sagt, till en början när man har liksom spelat det som en slasher i typ 20 timmar och så är plötsligt är man trickster, och så är det de första typ timmarna eller två som man ingen aning vad man håller på med. Men ju mer man experimenterar, desto mer börjar saker falla på plats, och det är kul.
Jag får lite så här vibbar från Devil May Cry 5.
Ja, det kanske är det, eftersom att det är det teamet som har gjort spelet, så kanske det är där liksom inspirationen kom, för att vis liksom summons faktiskt kunde göra skada på fienden.
Men liksom, där är man ju liksom, man är mer utsatt som vi där, för att det är inte han som attackerar på samma sätt.
Precis.
Man får ju liksom, och han spelas ju väldigt annorlunda från Dante och Nero.
Ja.
Också, jag tror... Nej, vad ska jag säga?
Vi är också liksom en mekaniskt imponerande karaktär att slänga in i en så etablerad spelserie som Devil May Cry och få det att funka.
Mm.
Jag hade ju inget att jämföra med direkt, men jag gillar att spela som vi.
Ja, men jag...
Det var lätt att få upp hans kombo. Det var där jag fick mina triple S.
Precis, och jag vet liksom, när jag körde och skulle maxa spelet, så de uppdrag som man fick välja karaktär, så var det oftast vi, för att det var lite lättare att inte ta skada. För det lättaste sättet att S-ranka ett uppdrag i Devil May Cry är att inte ta skada en enda gång. För då får man liksom en dubbel bonus på allt du har tjänat in i poäng. Så att han är skitbra på crowd control och att liksom bara fylla skärmen med kaos. Vilket jag menar, det kan Dante och Nero också göra i händerna på en riktigt skillad spelare, men vi, han har lite lättare att liksom lite lättare att liksom på till grunden att liksom hålla koll och jonglera fiender och grejer. Där han blir jobbig är när man spelar mot bossar som man ska träffa speciella punkter och grejer. Men bra jämförelse. Jag kan tänka mig att det liksom varit en idé som var, men vi lekte med det här i Devil May Cry 5. Vi försöker få in en vocation i Dragon's Dogma 2. Baserat på samma idéer.
Jag tror att Dragon's Dogma 2 är mitt favoritspel så här långt i år.
Ja, som sagt, jag får se när jag är klar med det, men det är antingen det eller Helldivers för mig. Men jag har inte alls lika... Nu har jag spelat Dragon's Dogma ett tag, inte alls lika länge, kanske 30-40 timmar kanske. Och det känns inte lika tungt att starta igen som Final Fantasy gör.
Nej, just det, du är inte klar med det heller.
Nej. Nej.
Hur långt? Du hade kommit till Cosmo Canyon eller?
Det tar fan emot, alltså. Ja, jag är precis förbi den delen när man springer runt som Red 13.
Och jag är taggad tills du ska måste spela som Kate Sith och bara höra dig vad du tycker om den delen.
Ska man göra det?
Jaha. Det kan nog vara det kan nog vara det stället jag absolut tycker om minst i det spelet. Och det beror enbart på en sak. Det är en spelmekanik där som är så jävla urusel. Att man liksom bara säger att fy fan. För det gör det inte länge. Det är inte en stor grej egentligen. Men det är liksom, det känns inte. Och sen styra Kate Sith är ju fan. Alltså, tiden står still när den jäkla katten ska gå. Alltså.
Det är synd att han inte är rolig att spela som. För jag tycker ändå liksom att röstskådespeleriet fungerar väldigt bra på honom som karaktär.
Jag gillar det. Jag har inga problem med röstskådespelaren. Jag tycker han är typ lite skottish typ.
Jag vill minnas att det är skotsk accent, ja.
Vilket är, jag menar, jag hade aldrig kunnat gissa när man, det lilla man såg honom i första spelet, hade jag inte kunnat gissa liksom hur han skulle låta som, men det funkar. Nej, men alltså det tar verkligen emot oss. Jag har startat det och liksom det blir inte att jag spelar med en kvart innan jag bara jag måste spela något annat. Det är inte nödvändigtvis en reflektion på hur bra spelet är, det är bara att det har hållit på alldeles för länge och det värdet jag har fått ur spelet har jag liksom fått och gått förbi för länge sedan.
Du kan ju bara liksom springa på i main storyn. Alltså du behöver typ inte göra
något. Jag har faktiskt slutat liksom gå till alla de här Queen's Blood-spelarna nu för att för det har jag liksom betat av väldigt flitigt när jag kommer till dem. Men nu känner jag alltså det tar aldrig slut.
Queen's Blood var det enda jag såg fram emot av sidoaktiviteterna.
Jag hoppas men, att det kommer ett litet minispel som liksom baseras på det. Eller minispel.
Ja, men typ ett mobilspel, tänker du?
Det kanske inte mobilspel, men en liten avstickare. Helt enkelt.
Jag undrar om inte de skulle bara förändra ganska mycket i det spelet för att det skulle funka och spela mot andra människor.
Men jag menar inte när
Nej, du tänker kanske ett single player. Typ lite det här som... Thronebreaker eller vad den heter.
Jo, men precis, att man kanske gör någon form av berättelse, kanske inte nödvändigt, men kanske någonting liknande så att man kanske möter datorn men utifrån olika punkter helt enkelt att det centreras kring det här spelet, för att när man väl kom in i det tyckte jag att det var som ett väldigt roligt tillägg. Ja, det var ett av de bästa segmenten faktiskt.
Det är det bästa minispelet i spelet. Om man räknar det tillsammans med allt annat. Liksom.
Definitivt.
Men jag håller med om att Dragon's Dogma står bra till på det jag har spelat i år. Det är mycket jag respekterar med spelet. Och vilka risker det tar designmässigt. Liksom att det litar verkligen på att spelaren ska liksom hitta sin väg. Och men ibland får jag kolla upp grejer, men det tar inte ifrån liksom att jag gillar hur open-ended det är i sin design.
Nej, verkligen inte.
Så vid en punkt så står det bara typ att deal with your pursuer. Jag bara, vilken jävla pursuer? Har jag blivit följd? Hur länge då? Spränger runt där maniskt liksom i den här staden och jag bara, jag ser inte en jävel. Och så ställer jag mig liksom runt ett hörn och väntar på att se någon komma, så ser jag ingenting. Och sen bara, jag vet inte vad det här handlar om. Och sen ser jag bara, liksom, borta runt krönet ser en kille bara springa fort som fan. Jag bara, där är han! Vad jag har rätt om som idiot. Varför försvann han? Och där är han, liksom. Det var ingen punkt på kartan som visade, här är din snubbe som du ska jaga efter, utan...
Nej, och det tycker jag är en sån här gemensam nämnare nu för typ liksom open world-spel som jag tycker ändå slår ganska högt, liksom, inte bara hos kritiker utan även de som spelar, det är de som inte liksom pekar ut exakt vart du ska hela tiden.
Nej, pekar mig i en riktning, men liksom...
Ja, för att när man får de här pluppan liksom så här, att ah, men nu har du det här uppdraget, gå dit. Då integrerar du ju inte speciellt mycket med spelvärlden, utan du är liksom bara så här, okej, jag tar mig bara dit. Mm. Eller, du behöver ju såklart inte, men det är liksom, det är så det känns, liksom att okej, men då går jag dit. Medan här liksom att okej, men jag måste kolla kartan, okej, det är där, vad är den närmsta rutten? Liksom även liksom Zelda och Elden Ring tjänar ju också på det.
Ja.
Liksom, tänk om Elden Ring hade bara varit så här att okej, men nu är här är nästa boss liksom. Hit ska du.
Mm.
Det hade liksom då är det inte många hade kanske inte dykt upp så att jag hoppade ner i det här jävla hålet och sen så hamnade jag här borta och där attackerade en björn med och jag var skiträdd, eller oj, nu hamnade jag liksom i Caelid. Här borde jag inte vara, allt är rött. Hjälp, ja. Liksom. Det...
Och jag bara, jag hittade en grotta och i den grottan så tog jag en hiss ner till ett jävla stort undervärldsrike. Liksom. Det var typ en helt ny spelvärld under jord.
Ja, helt
och
sjukt.
Där är det typ massa unika bossar och grejer. Man bara, what the fuck, det har inte jag hittat. Och så liksom, det är de här typ watercooler-ögonblicken. När man berättar om sina äventyr.
Ja, precis. Och jag har ju spelat ett spel som lite tar inspiration från det sättet att spela. Alltså att man inte får så mycket information.
Mm.
Jag har spelat Animal Well som släpptes nu förra veckan.
Som är ett... Modes första spel.
Ja, precis. Dunkys
Dunkys förläggare. Du vet, när jag såg den videon, jag vet inte om det var ett eller två år sedan, där han typ la ut en video och bara, vi startade videogame, eller så här, Big Mode, en publisher för enbart bra indiespel liksom. Ja. Och jag bara, det här är ju typ en skit eller någonting, för att det är ju det han gör.
Ja.
Det släpptes också på PlayStation Plus extra direkt. Så om man liksom är på den PlayStation Plus-nivån så kan man ju faktiskt testa det.
Ja, det kan man göra.
Det gör jag för närvarande. Jag är på premium för att jag spelade Ratchet & Clank.
Jag tror inte att du gillar det här spelet, Oliver.
Nej, det ser inte riktigt ut att vara
inte bara att det inte ser ut som din typ av spel, men du hade spelat kanske en timme och du bara, jag vet inte vad jag ska göra. Och sen har du stängt av. Det är på den nivån. För det är lite så här typ, ja men typ Outer Wilds och Hollow Knight kände jag så här, när man startade det spelet så kände jag lite likadant. Så här, du vet att så här, jag vet inte om jag liksom, det klickar för mig riktigt. Att du liksom har den här guppet att komma över innan du liksom känner så här, okej, nu är jag med. Och Animal Well är ju typ likadant, för att du placeras ju bara i världen egentligen utan någon kontext. Det finns ju liksom ingen riktig story i det spelet att följa, och så har du liksom så här, så får du en karta där du har liksom fyra flammor som syns i vardera hörn liksom, och det är de du ska hämta. Och det är liksom ditt uppdrag då. Så, och det är mer utformat så att Metroidvania, att du liksom, du hittar ju nya förmågor och liksom föremål som gör att du kommer vidare. Men det baseras mer på liksom pussellösning och liksom lösa rutan när du kommer till, snarare än typ strider och sånt. För att du liksom kan inte riktigt slå tillbaka. Och den här världen du är i då, den liksom, jag skulle inte säga att den liksom inte är ogästvänlig heller, som att folk liksom bara, alltså att du blir attackerad konstant, utan det finns liksom vissa typer av hinder helt enkelt som du måste ta dig runt, och de blir liksom en del av pusslerna. Vilket är ganska skönt, för att jag tror att det blir väldigt frustrerande om det hade liksom varit mer combat-baserat. Speciellt eftersom
jag har hört att det ska vara superbra.
Det är riktigt bra. Och när jag kom liksom över den här initiala gruppen, för jag tänkte att alla bara sa att det var så himla bra, och efter jag hade spelat typ två timmar så bara, alltså jag tycker att det är bra, men jag får liksom inte den här aha-upplevelsen liksom, det här med att okej, det här är riktigt bra. Mm. Förrän man liksom kommer in i det så att nyfikenheten tar över. Liksom, oj, här är ett rum jag inte har kunnat komma till tidigare, eller jag förstår inte hur jag ska lösa det här rummet, så jag kommer tillbaka hit senare, till exempel. Och nu är det liksom så att nu vill jag liksom försöka upptäcka allt så mycket som möjligt. Nu såg jag att kameran har fryst på en jätterolig bild. Jag vet inte varför min dator håller på så här nu. Men liksom att man kommer till att man liksom att jag vill veta mer. Det var lite som Outer Wilds var också så. Jag vill veta mer. För hela konceptet i Outer Wilds var ju det att du ska försöka lista ut vad som har hänt. Och det som driver dig är att hitta liksom de här fragmenten så att du fattar, men det är inte så spelet som säger till dig typ att ah, men nu fattar du liksom, utan det får du liksom agera ut själv. Och här finns ju liksom, det finns ingen story som är liksom bara så att okej, nu vet jag vad det här är för värld, utan det är liksom bara så här att jag vill bara se så mycket som möjligt. Och jag är på sista flamman nu då, och sen vet jag att jag ska fixa liksom, efter att man har klarat ut spelet då, så finns det liksom mer hemligheter att hitta och sånt. Så man kan ju typ hitta, det finns gömda ägg på banan som man ska hitta, som är ett x antal som låser upp nya dörrar. Och något som jag tycker är roligt med det här spelet, det är ju det också att föremålen du hittar som du använder dig av är liksom inte riktigt konventionella för den här typen av spel. Det är inte så att, oh, men här har du din blaster och här har du dubbelhopp, utan det är liksom, jag har en jojo, jag har en frisbee, jag har en slinky.
Slinkyn är min favorit.
Som liksom gör också så att då ändrar det också liksom sättet hur de har liksom löst pusslen och sånt. För då kan du inte bara tänka, om jag skjuter den här dörren och sen så kommer jag in genom den, eller jag har missilen här, utan då är det verkligen så, okej, men slinkyn agerar som en slinky, vilket gör att den kan komma åt och trycka på vissa knappar som man måste tajma. Och på det sättet liksom får man lösa pusslen. Så det är väldigt kul. Och det har lite av en sån här, jag vet inte om jag ska kalla det cosmic horror-känsla över sig. För att det är liksom, världen är väldigt så här vacker att titta på, men den känns också lite obehaglig att ta sig igenom. Det är liksom inte riktigt så här glatt, utan det är väldigt så här ganska doft och dunkel liksom. Men det är ett riktigt, riktigt bra spel, så det är typ det jag har spelat nu senaste, eller ja, sen det släpptes egentligen i torsdags. Och det är ju väldigt intressant också att Danke, att hans utgivarförlag har gett ut det, med tanke på att jag kommer ihåg när det utannonserades och många var ju väldigt skeptiska. Liksom, vad händer när en YouTuber liksom blir utgivare? Liksom, för det finns ju en rad massa problem till det. Typ som när IGN köpte Humble Bundle. Man var så här, är det riktigt liksom OK, du vet? Eller vad är det liksom som kommer påverka? Och det är samma sak. Och sen också när det här är en person som kanske inte liksom har en business degree att luta sig tillbaks på och säga, men jag vet hur man liksom kör ett företag, men av allt jag har hört för det här släppet nu är ju att det har verkligen varit bra sett ur ett kritikersynpunkt. Liksom, de har fått koderna en månad i förväg, de hade fått också när typ ett så här fact sheet som man får när man recenserar spel, så kan man ibland få typ så här att ja, men så här, tänk på det här och tänk på det här. Och det var liksom inte onödigt spoilerande heller, utan det var ganska bra utmärkt liksom så här typ. Så att det verkar som att man verkligen har gjort ett gediget jobb.
Due diligence.
Ja, så det är kul att höra liksom.
Ja. Om det är klart man blir skeptisk, men samtidigt så dankar ju liksom inte vilken jävla random skit YouTuber som helst eller.
Nej, absolut.
Han har varit med länge och han har ganska bra smak också. Så att jag vet att pitchen för han skrev var liksom att jag kommer bara släppa spel som jag personligen tror på.
Ja.
Ja, nej, så det är roligt för honom. Det är bra jobbat.
Ja, och det här spelet är typ också utvecklat av en person inom citattecken. Men en person har liksom gjort majoriteten av jobbet, sen har man hyrt in kanske lite så här QA-testers och musik och sådana där grejer, men det är också väldigt imponerande.
Ja.
Men det är ett riktigt bra spel, så att har man då PS Plus Extra, så absolut testa det och se om det liksom, du borde också testa det, Oliver, bara för att jag ska kunna höra nästa vecka och säga såhär, jag testade en timme och jag, nej.
Ja, men det kan jag göra till nästa vecka, lite hemläxa. Men,
ja. Karaktärer man spelar sig som en liten Kirby.
Ja, men jag har sett trailers och grejer, så ja. Jag vet hur det ser ut åtminstone. Men
ja, men det är faktiskt riktigt bra. Jag draftar det här till vår Fantasy Critic League.
Du kommer fan vinna detta, alltså by a landslide.
Jag spelar för att vinna, så jag hoppas att jag kommer vinna. Men
jag har ett släppt spel på min lista. Snart ett halvår in.
Ja, men du kommer igen nu. Det är ett halvår kvar.
Snart kommer Hellblade.
Ja.
Som förhoppningsvis naturligtvis hamnar på minus.
Ja, du kommer få så mycket minus i den, Amanda.
Jag hoppas jag får 100% på den på Open Critic. Ja.
För hittills är det ju faktiskt bara Final Fantasy VII Rebirth som har gått över 90. av de spelen som
över 90, ja precis.
Ja, över 90.
Hades 2 ligger på 90. Ja, like precis. A Dragon Infinite Wealth ligger på 90.
Ja, men inte över 90. Så du har inte, man får inga extra poäng om du ligger på 90. Så. Utan går på 91, då får du ju, den ettan är ju värd 2. Till exempel.
Jag ville bara dryga mig lite för att det var de jag hade som gick riktigt bra.
Men ja, det har gått väldigt bra för mig hittills. Så att jag,
fan, jag visste inte att de faktiskt tar snitt på Early Access-spel.
Jo, men det var därför vi kunde drafta dem. Sen så får vi nog göra en liten fuling där för Amanda, för att vi gick ju in med liksom tanken att du ska kunna drafta Early Access-spel, för att om det får recensioner så borde vi kunna räkna det. Men Open Critic eller Fantasy Critic League, de har liksom räknat bort det, för att det kommer faktiskt inte släppas i år. Då är det så att, men varför kan man ens drafta Early Access-spel? Det, ja, då precis. Är det ju helt dumt.
Men du har ju fått poäng för Hades 2. Kommer det dras bort då?
Hon har väl inte fått poängen. Man ser väl bara snittet.
Precis, det står att jag har fått 0 poäng.
Så att, jag tror vi kommer behöva overrida den. För att annars vet jag inte varför man ska kunna drafta Early Access-spel.
Nej, tycker jag inte.
Nu får du... Men du är redan körd, Oliver. Du har ett spel.
Jag tänkte på Adam också. Han har ju draftat No Rest for the Wicked. Men det har alltså kommit recensioner trots att Early Access-versionen av det spelet är bara en liten del av spelet.
Det var Hades 2.
No Rest for the Wicked.
Men Adam har fått poäng för dem.
Han har inte fått poäng, men det står liksom Critic 73.
Ja, därför så vi kommer behöva göra samma fix för Adam, tänker jag. För att sen så enligt deras egna regler så kan du inte drafta dem nästa år. Så att det är så att då kan du aldrig drafta Hades 2, för att det släpper Early Access i år, men det släpps först nästa år. Men du får inte drafta någonting som har liksom redan spelat så mycket av.
Okej. Jag är med.
Så att det kommer vi börja fixa. Men apropå utgivare och så. Så att det har ju stormat kring Microsoft igen. Så... ja, det måste ju nästan hänt när ni typ spelade in förra veckan. Men
dagen efter att vi hade spelat in.
Ja, så Microsoft stängde ju då ner 3 av sina studios och säger upp en massa, var det 4? Ja, det kanske var 4. Och säger upp massa folk igen då. Och de studierna som stänger helt, och det är ju Tango Gameworks som har utvecklat Hi-Fi Rush och Evil Within och Ghostwire Tokyo. Och sen är det Arcane Austin som har utvecklat Prey och Redfall. Och sen var det... Jag minns inte vad de två andra studierna hette. Det var typ Roadhouse som var typ någon supportstudio, tror jag.
En mobilutvecklare vet jag. Jag vet inte vilken av dem det är. Alltså de två som folk pratar om är Arcane och Tango. Och då framförallt Tango, som dessutom släppte Xbox absolut bästa spel förra året med Hi-Fi Rush.
Ja, precis. De andra två studierna är Alpha Dog Studios och Roundhouse Games, som kommer mergas med ZeniMax Online Studios. Då. Mm. Precis, och det är ju liksom... Och det har ju varit ganska knepigt för Xbox senaste året bara. Liksom. Redan i början av året blir det här att okej, men spelen kommer komma till PS5. Vad är meningen med Xbox? Liksom, och problemet de har haft ända sedan de höll på att liksom fastna vid Kinect är det att deras liksom spelsläpp har ju varit liksom väldigt bristfälliga egentligen. Det kommer inte tillräckligt stor output för att vara en av de stora spelarna på marknaden, om man säger så.
Mm.
Även om det kommer liksom mindre så här indiespel och sånt, men liksom de här stora tungviktarna har liksom saknats. Och även på 360-tiden mot slutet, när det var typ Gears, Forza, Halo och Fable, så har vi liksom kommit till en punkt att det är liksom inte ens det som kommer längre heller. Liksom att det tar så lång tid mellan spelsläppen att det är ett stort tomrum. Och Xbox hade ett väldigt bra 2022, och sen så 2023 så var det väldigt sparsmakat igen. Och genom alla de här åren då, för att de har ju fått samma kritik sen typ 2013 i det här att vart är spelen? Och så går Phil Spencer upp och säger att spelen kommer med detta tid för att vi har köpt upp en massa studios. Och nu har de köpt upp en massa studios och det är liksom ingenting som händer riktigt.
Köpt upp en massa studios som de sedan lägger ner.
Ja, och det kommer liksom massa sådana här typ olika citat också här. Typ att men vi stängde ner Lionhead för vi vet inte liksom det var liksom typ rookie mistake, vi visste inte riktigt hur vi skulle hantera det och bla bla, och nu liksom arbetar för att vi inte ska börja stänga studios, och så stänger de ner studios. Och när man liksom läste runt lite då och kollade liksom olika källor, så har det varit mycket så att skillnaden nu är att de lade så himla mycket pengar på Activision Blizzard att liksom Xbox-delen av Microsoft är inte den här liksom att ni kan sköta er själva, utan det känns som att det har kommit in ännu fler och säger att okej, men nu har vi faktiskt spenderat typ ett helt lands inkomster per år på den här liksom stora utgivaren, så nu måste det faktiskt börja ge utdelning. Och
man
spara
har fått ögon på sig från det, liksom det större konglomeratet.
Ja, men typ. Och liksom, och det kommer jag ihåg när vi sa så här, när det var så här att det kanske inte är säkert att Activision Blizzard köpet går igenom, då sa vi det. Varför tar inte de pengarna och lägger dem på de studier de faktiskt har längre, så att de faktiskt börjar ge output?
Mm.
Och det är väl lite det problemet som det ligger i, liksom att okej, men och så, såklart, det kan ju vara massa andra problem, alltså av anledningen till att de här studierna stängs ner kan bero på en hel massa saker också, liksom att som inte vi vet om, men det är fortfarande otroligt tråkigt. Liksom, vad är de meningen med att köpa upp en massa studier om de ändå liksom inte lyckas göra något med dem?
De köpte inte Bethesda för Tango och Arcane, de köpte det för Elder Scrolls och Fallout.
Absolut.
Så, men Tango, de var ju uppenbarligen inte särskilt liksom en nyckelfaktor i deras strategi till att köpa dem.
Nej, så
lagt ner dem.
Nej, så kan det absolut vara. Och sen så är det ju också så att jag tappade helt min tanke vad jag ska säga. Men ja, precis. Det är liksom Skyrim och Fallout.
När man köper Activision så får man ju massa skit på köpet, men det är ju Call of Duty som lockar, liksom.
Jo.
Med Blizzard är väl ganska profitable också. Så att jag antar att liksom, efter alla de här uppköpen så har man liksom börjat göra sig av med de delarna som man inte tycker är key till deras framgång. Men det är bara... Det bara stinker, både som då, alltså utvecklare på de här studiosarna och som fans till de här spelen. Så när jag hörde liksom att Tango, när de köpte Bethesda, så tänkte jag okej, nu har de fått liksom två riktigt bra utvecklare i Arcane och Tango, och det ska klargöras för de som inte är helt införstådda med det. Det finns två Arcane-studios, det finns fortfarande Arcane Lyon i Frankrike. Och det är de som jobbar på Blade. Så Blade kommer fortfarande hända. Men förhoppningsvis.
Ja, förhoppningsvis. Ja, vem vet. Liksom, man vet ju inte. Man kan aldrig vara helt säker.
Nej. Men Leon är fortfarande kvar i alla fall. Så att Xbox står inte helt utan Arcane-talang. Men vi har Arcane Austin. Och Tango. Och liksom... två utvecklare som jag var spel jag verkligen gillar. Men jag tyckte Evil Within 1 var hit or miss. Men det var i alla fall liksom, särskilt på den tiden när det kom, var det typ 2014. När den här liksom renässansen av bra survival horror inte riktigt hade hänt ännu. Mm. Eller den har precis börjat hända med grejer som Alien Isolation och... Men tvåan tyckte jag var riktigt jävla bra. Alltså, och Hi-Fi Rush var också riktigt bra. Och jag kände liksom att okej, men nu har de Microsoft i ryggen. Och nu kan de göra liksom ett helt fantastiskt Evil Within 3. Och med talang som Arcane. Jag vet att folk pekar på Redfall som det här liksom massiva misslyckandet. Men det lägger jag liksom inte... Jag lägger inte ansvaret av det misslyckandet på utvecklarna i den studion. Utan det är ju liksom i ledningen som har fått dem till att göra grejer som de inte har erfarenhet av. Och inte förmodligen ens är intresserade av att göra nödvändigtvis. Liksom när man startar som typ game designer på Arcane. Så är det ju inte en liksom looter-shooter co-op live service grej som är ambitionen till att göra. Man vill göra Dishonored, så praise.
Men där finns ju också ett annat problem och anledningen till att man kanske väljer att göra ett spel som Redfall är för att de spelen de har gjort tidigare har inte heller sålt. För det vet jag, det tror jag också är en anledning till att Bethesda var villiga liksom att sälja till Microsoft. Det är det för att de hade en output av väldigt bra spel, men de sålde inte tillräckligt. Och det vet jag att vi också pratade om när Microsoft har köpt upp vissa studier. Så bara, ah, vad skönt, för nu har de liksom, nu får de liksom pengar. För att Microsoft har massa pengar. Typ Double Fine.
Precis, Ninja då är Theory. Man liksom... Ja.
Så att liksom, okej, men då har de liksom stöd för det. Men samtidigt så... Visst, och så här... Hade inte Bethesda köpts upp av Microsoft så är det inte säkert att Arkane Austin hade funnits kvar ändå.
Nej. Det kanske är en poäng som andra tidigare. Har gjort. Liksom att de var till salu. Och hade inte Microsoft köpt dem så hade kanske någon annan köpt dem. Eller förmodligen någon annan hade köpt dem.
Ja, och det gör det ju inte, liksom, det gör det inte roligare som ett beslut då. Men samtidigt som Microsoft är det mest välbärgade företaget i världen.
Mm.
Och då är det lite så här att...
Ja, men jag kommer inte ihåg liksom, vad de exakta siffrorna var. Microsoft Profits.
I alla fall helt sjukt. Så att liksom...
Det är svårgreppbara siffror i alla fall och deras beteende är verkligen inte förtroendebyggande.
Nej, och det är väl det egentligen jag skulle känna är liksom mestadels här, för att liksom hur ska man... Alltså, Xbox-varumärket var ju redan skadat sen liksom hösten, alltså sen turerna kring våren och det... Jag tycker inte riktigt att de har lyckats liksom lugna... Alltså de har inte försäkrat om liksom hur deras framtid ser ut då. Och det är ju, och just nu ser det ju inte heller... Alltså, jag vet inte riktigt hur de har tänkt... Eller vad, liksom, vad är tanken med Xboxen? För jag vet inte riktigt om vem skulle ställa sig och köpa en Xbox framför någonting annat. Om man liksom har lite koll. Så liksom, vad är meningen med konsolen? Och det säger liksom jag då som spelar primärt på Xbox till exempel. Vad kommer det vara för mening med den? För att det, sånt har ju också gått vet, med Game Pass och sånt. Det går ju rykten också så här typ att okej, men de utvärderar också om faktiskt alla spel ska släppas dag ett på Game Pass.
Mm.
Och jag förstår ju, jag kan ju förstå tanken så här, bara okej. Det har de ju också sagt. De har sagt nej, men Game Pass driver försäljning. Och sen beror det lite på hur man tolkar det svaret. För det är så att, okej, men säg Hi-Fi Rush till exempel. Jag tror inte att Hi-Fi Rush sålde mera för att det liksom är på Game Pass.
Nej.
Men jag tror att folk testar saker på Game Pass och sen köper de mer spel. Men andra spel som kanske inte finns på Game Pass, för man hittar kanske en genre eller någonting man gillar.
Ja, och man sparar att... liksom typ, okej, ja, Halo kommer den här månaden, det vill jag spela. Och jag behöver inte betala för det, vilket gör att jag har 600 kronor extra den här månaden som jag inte behöver lägga på Halo för att lägga på någonting annat.
Ja, det är alltid så jag har tolkat när de säger att Game Pass driver försäljning av, liksom att folk köper mer spel. Det är det att de har pengar att köpa andra spel, inte det som finns på Game Pass till exempel.
Mm. Äger inte Halo Infinite.
Inte jag heller.
Eller något av de senaste Forza-spelen som har släppts sedan Game Pass introducerades.
Ibland så köper jag faktiskt spel som jag spelar på Game Pass när de är på rea.
Mm.
För att äga dem då. Men så att det är liksom så jag har tolkat det. Men om det är nu så här typ att om de skulle göra en förändring i Game Pass, säga att okej, våra spel släpps inte dag ett på Game Pass, att det blir någon, ja men som Call of Duty, för Call of Duty kommer bli den stora grejen här. För att det säljer så mycket varje år.
Mm.
Är det att vill man förlora den försäljningen liksom. Även om det är inte på Game Pass på PlayStation där majoriteten av folket sitter då. Så att jag vet inte liksom hur mycket det skadar av att det är dag ett på Game Pass. Men om de bryter sen löftet om så här att okej, men vi kommer inte släppa alla våra spel på Game Pass dag ett. Och då blir det så här att okej, så det var okej att säga att alla era spel kommer dag ett när ni inte släpper några spel. Men så fort ni liksom har då spel att släppa, då bara nej, vi drar tillbaka det. Så där har de ju satt sig i en konstig sits. Om de gör någon förändring på det sättet. De kan ju öka priset kan de göra. Men drar de tillbaka att de inte släpper sina egna spel dag ett på Game Pass. Då är det verkligen smolk i bägaren alltså.
Och det känns ju också som lurendrejeri. Falsk marknadsföring.
Ja, till viss del. Alltså det är inte som att du inte har fått spelen hittills. så när du har varit signad upp på Game Pass och du kan ju liksom säga upp Game Pass ganska lätt.
Precis, men det är skillnad på att köpa till exempel ett Hollow Knight eller Celeste eller liknande spel som kanske är lite mindre och inte lika dyrt än att köpa liksom ett stort, nytt, fullprisspel som till exempel Call of Duty eller liknande.
Ja.
Och visst, Starfield kom ju.
Ja, precis, men liksom det är så att får du ett stort Microsoft-spel per år för din prenumeration, liksom. Det känns lite fattigt faktiskt.
Absolut, det är svagt.
Jag såg, detta var ju då för 9 månader sedan, men då var det någon Tango Gameworks hade skrivit på Twitter att Hi-Fi Rush har nått 3 miljoner spelare. Det är ju inte 3 miljoner sales.
Nej.
Men det är ändå 3 miljoner spelare, och om inte det är liksom bra nog, funkar Game Pass som modell för dem då? Gör det mer skada?
Precis, så skulle det kunna vara. Och det är väl det att den tillväxt som de har förväntat sig av Game Pass har liksom inte riktigt skett. Och det tror jag också mycket på grund av att de inte säljer Xboxar. För att Game Pass på PC och Game Pass på Xbox är ju liksom inte one-to-one heller. Nej. Så jag vet inte hur drivande Game Pass är på PC. Och dessutom så är många sitter ju säkert på Steam. Och jag vet inte hur väl... jag tror Game Pass på PC är ju inte integrerat med Steam överhuvudtaget, tror jag. Så det blir också här, ska du sitta då i Microsoft-affären liksom och ja, deras PC-affär har inte varit jättebra, liksom, alltså PC-spelaffär. Det är lite krångel och sånt med den.
Hur mycket har det här påverkat din, liksom, du som då primär Xbox-spelare, din tillit till Microsoft eller som Xbox som varumärke?
Alltså, eftersom jag ändå äger alla konsoler så är det liksom egentligen inte hela världen. Men jag har ju liksom köpt in mig Xbox liksom just för att de har varit bra på så här bakåtkompatibilitet och jag vet liksom att spelen följer med, så liksom kan jag ha en konsol och ha mycket. För att jag köper majoriteten av spelen på Xbox just av den anledningen. För att de har gjort det så bra och det är så sömlöst och liksom bytt upp sig. Medan på PlayStation finns det en del problem. När det liksom kommer sådana saker. Så att jag tycker ju såklart att det är tråkigt att det liksom att de bara sjabblar bort allting. Det är liksom att det finns liksom ingen riktig riktning längre, känns det som. Vad är det de håller på med? Liksom, de verkar inte kunna ta hand om sina studios.
Tycker du Phil Spencer ska avgå?
Och det är så svårt. Det är ju så svårt att avgöra liksom vad som liksom vem skulle ta över. Jag har liksom inte fullständig insyn i vad som händer såklart, så att det är liksom svårt att säga, men liksom han är ju den som är ytterst ansvarig. Och att det är liksom så här att varför, vad är det som sker liksom? Det kanske skulle vara så att det behöver byta liksom i ledningen, men samtidigt så att det kan ju också bli mycket värre.
Jag frågar inte för att jag har liksom en stark känsla själv. Det är bara en fråga som jag vet, som jag sett ställas väldigt mycket. Och det är många som tycker att han borde avgå. För att man blir upprörd när man ser sådana här grejer och man vill liksom skylla på någon. Jag tror inte Phil Spencer är liksom den som sitter och säger att vi måste... Eller ja, det är klart att det är han som... I slutändan så är det han som får stå för de besluten. Men hade han fått som... Jag tror genuint att han faktiskt bryr sig.
Och, ja, absolut. Men jag tror liksom att det är lite sekundärt i det hela.
Jo, jag vet. Jag försöker inte försvara honom. Jag bara säger liksom, ifall han inte är chef för Xbox, vem blir det? Och kommer vi då hamna med... en Don Matrick eller någon som... För att man tycker liksom att man ser så många executives ta sådana idiotbeslut. Inte liksom nödvändigtvis den här typen av slut med nedstängningar och grejer, för att sånt händer överallt. Men man kollar på typ Square Enix. Där man ser framgångarna de har haft med ett singleplayer storydrivet spel som Hogwarts Legacy, liksom verkligen sopat mattan med allt på marknaden det året. Och sen kort därefter så har man deras Suicide Squad, som är det live service-spelet som ingen vill ha, floppas sönder. Och efter det, kort efter det så säger de liksom att ja, men vi ska köra ännu hårdare på live service.
Mm.
Och man ser den typen av liksom bara idiot beslut.
Ja, men det var lite som Phil Harrison som ledde liksom den europeiska Xbox-marknaden under 360-tiden. Och det var han som pushade alla skulle göra multiplayer-spel.
Precis. Så oavsett hur väl man tycker att Phil Spencer har gjort sitt jobb, så känner jag ändå att hans inriktning och hans ambitioner är rätt.
Ja, och sen så vet vi inte vad så här, what does good look like för Microsoft. De kanske är jättenöjda liksom, för att han går på helt andra metrics än vad liksom någon som spelar sitter och tänker på.
Men jag tänker liksom på, om man kollar på liksom de innovationer som gjordes för Xbox före honom. Det var TV. Det var Always Online, det var DRM, det var Kinect och skit som bokstavligen ingen har bett om. Och när han tog över, så innovationerna har varit backwards compatibility, smart delivery, det har varit crossplay, det har varit liksom de här liksom, ska man säga, kraftansträngningarna till att göra genuint coola grejer som core gamers faktiskt är intresserade av. Men ni sitter och flinar åt.
Jag fattar, Amandas mage lät jättehögt.
Ja, okej. Okay. Jag trodde det var typ det att jag hade lite bajs på näsan eller någonting. Så att liksom, visst, det har inte varit perfekt under hans ledning, men jag känner liksom att den riktning jag ser honom gå i är den riktning som jag skulle vilja se en i hans position gå.
Mm. Precis.
Jag har aldrig liksom varit på det planet att ja, men han snackar fan goja. Eller alltså jag menar liksom att han vet inte vad han håller på med, eller att typ han tar Xbox i en riktning som jag inte kan skriva under på.
Samtidigt om vi nu tittar på läget för idag liksom, där konsolen börjar liksom bli sekundär eller i princip helt onödig. Så vad betyder det liksom?
Ja, alltså jag tror att han vet att de ligger dåligt till, alltså när det kommer till liksom konsolmarknaden. Och att det är väldigt svårt. Att det spelar inte så stor roll vad han gör vid det här laget. Det är oerhört osannolikt att Xbox kommer bli liksom number one. Och hur når man då ut till den marknad man vill nå utan att nödvändigtvis sälja dem en konsol?
Mm. Ja, precis. Och då är det ju liksom, då kan det ju vara då, antingen man går helt tredjepartsutgivare liksom, man struntar i konsolen och så blir man typ EA, Activision eller Square eller vad som helst. Men då också så här att det tråkiga är då att då fastnar vi egentligen med en konsol på marknaden inom det segmentet. Och för PlayStation och Xbox är ju tillräckligt lika för att vara direkta konkurrenter. Och sen har Nintendo där på ett eget hörn liksom som röner stora framgångar. För att de är inte som alla andra. Och då risken är att om man förlorar den liksom tävlingsin... För att vi hade inte haft crossplay idag om det inte vore för Xbox. Hade Xbox liksom gett sig ur konsolmarknaden med 360, att det är vår sista konsol, vi liksom inte håller på med det här längre.
Nej. Och det har förmodligen inte funnits bakåtkompatibilitet på PlayStation heller.
Nej, inte på samma sätt i alla fall. För det är inte som att PlayStation eller Sony har haft... Alltså du kunde ju spela PlayStation 2-spel på första iterationen av PlayStation 3. Du kunde spela PlayStation 1-spel på PlayStation 2.
Ja.
Så det är egentligen bara hoppet mellan PS3 och PS4 som det inte följde med.
Ja, jo, men man har även sett när man snackar om typ, vad heter han... chefen på PlayStation nu. Det här kända citatet. Han sa, vem vill spela gamla spel?
Ja, ja precis. Så det är ju...
Men jag bara tror att liksom, just det att Microsoft tog hela den idén med bakåtkompatibilitet där det egentligen inte borde funka. Och fick det att funka. Och fick det att funka så smidigt som det faktiskt gör. La press på konkurrenter liksom att möta det.
Ja, absolut. Och därför är det så synd att, liksom att, att de inte lyckas vända skeppet så att det går bättre för dem.
Men allt det här med liksom alla uppköp de har gjort, det är liksom för att fixa det stora problemet de har haft, det är liksom vart i alla spel. Men problemet är också liksom att just det problemet uppstår när spel tar mer resurser och mer tid än någonsin att göra. Så om vi gör en investering så kommer det att få se return.
Nej, men därför har de behövt ha liksom mindre spel som typ Hi-Fi Rush och liksom Double Fine gör ju inte världens största spel. Liksom.
Nej, men precis. Och det är därför det här är helt... Alltså nedstängning av Tango, speciellt Tango, men menar, som sagt, det är lätt att peka på Redfall och att det var misslyckande. Okej, de förtjänar att försvinna, men jag... Hi-Fi Rush var verkligen... Men det var ett spel som hamnade på många så här topp 10-listor förra året.
Mm. Men vi har också hamnat i ett läge där att du kan göra ett bra spel och du blir ändå nedstängd. Som Insomniac släppte ju Spider-Man 2 som liksom sålde jättemycket och liksom fick jättebra kritik och de behövde ändå säga upp folk.
Mm.
Så att det är liksom, det spelar ingen roll om du lyckas eller inte. Och det har ju många ställt också frågan den här veckan. Liksom att vad är det med industrin om en succé inte är en succé längre i liksom aktieägarnas ögon?
Precis, vad måste man göra för att sitta säkert?
Ja, men det verkar inte att någon sitter säkert. Det är problemet, ingen sitter säkert. Det är liksom,
det... Nej, precis, det var lite min poäng.
Ja, så att det är jättetråkigt. Men det skrev ju han också, nu minns inte hans namn, han arbetar på Arcane Leon då. Ja, men precis, det här med att liksom att det här är liksom ett kreativt fält och varför kan liksom inte ni hålla oss om ryggen när tiderna är svåra? Och det kan ju inte gälla såklart varenda företag, för att alla har inte lika mycket pengar som Microsoft, men Microsoft har jävligt mycket pengar.
De har snuskigt mycket pengar.
De kunde förlora liksom hur mycket pengar på helst på 360 för att de stressade ut den maskinen så att liksom typ vad var tredje konsol gick sönder eller vad det nu var. Så att det är ju liksom, ja, det är jävligt tråkigt.
Ska jag läsa exakt vad han sa?
Ja, gör det.
Dinga Bakaba. This is absolutely terrible. Detta skrev han ju då samma dag som nyheterna kom. Permission to be human. To any executive reading this, friendly reminder that video games are an entertainment / cultural industry and your business as a corporation is to take care of your artists / entertainers and help them create value for you. Don't throw us into gold fever gambits. Don't use us as strawmen for miscalculations / blind spots. Don't make our work environment Darwinist jungles. You say we make you proud when we make a good game. Make us proud when times are tough. We know you can, we've seen it before. For now, great teams are sunsetting before our eyes again, and it's a fucking gut stab. Leon is safe, but please be tactful in discerning about this, and respect affected folks' voice, and leave it room to be heard. It's their story to tell, their feelings to express. Inside baseball, but if I read immersive sim curse from the community, especially from a fellow dev, I swear to God, please, let's talk about the real challenges instead of rehashing irrational anxieties of the past. Even more inside baseball, but with a very, very wide range, as a wise and sorely missed man said, please stop.
Mm.
Och det är alltså det som slår hårdast där för mig är liksom det här med att ni säger att ni är stolta över oss när vi gör ett bra spel. Snälla, gör oss stolta när tiderna är liksom tuffa.
Mm.
Och det är... Som sagt, det är alltså... Phils egentliga jobb är att göra aktieägare glada. Och det är liksom alla executives jobb. Och aktieägare bryr sig inte. Alltså de bryr sig inte.
Ja, det är skit vad det är.
Ja, det är trist liksom. Jag menar, nu snackar jag inte not all shareholders. jag har aktier i Microsoft. Mina aktier gick upp ett par procent den här dagen när detta hände. Mm. Så jag fick en 600-800 spänn.
Var det värt det, Oliver?
Men det är så att ifall man äger, har man liksom aktier för en miljard i Microsoft, då blir liksom några procent rätt mycket pengar.
Mm.
Då skiter man i Tango och Arcane och det är den deprimerande liksom verkligheten.
Ja. Men sen alltså det är också så svårt att se liksom hur de på no, alltså jag vet inte hur skulle någon liksom vilja köpa sig in i det system, alltså om man har lite koll då, varför skulle man vilja köpa in sig i det ekosystemet?
Nej,
om man inte redan sitter där.
De snackar liksom om, för de har sagt väldigt lite om detta, Microsoft.
Mm.
Och det har varit väldigt så här, vaga icke-svar när folk har frågat. Men det är liksom en grej man hör ofta är liksom att om det beslut vi gör, det gör vi för the long term health and benefit of the company. Och en sån här grej tycker jag men jag kom på mig själv nu med hur dum jag låter, för att jag kan ingenting av sånt här, men för mig verkar det liksom som en väldigt så här short term band-aid. Att vi måste göra oss av med kostnader.
Mm.
Just nu. För jag tänker liksom potentialen som finns i båda dessa studios är svår att sätta liksom siffror på.
Mm. Och det är också deras enda japanska studio.
Ja, det är också när de snackar om hur jävla viktig Japan är som marknad för dem. Att vi vill investera mer i Japan. Vi vill investera mer i mindre projekt. Och sen stänger man studion då som... Ja, det stör mig. Alltså, det stör mig så jävla mycket för att som sagt, Hi-Fi Rush var liksom det bästa de hade det året.
Gud ja, det är liksom det är ett av de bästa spelen de har liksom släppt den här generationen.
Ja.
Och typ förra.
Och jag vet att folk säger nu liksom, men nu är jag rädd för Hellblade och Ninja Theory skull. Och det är också inte riktigt lika nervös, för jag tänker att Ninja Theory köptes för Ninja Theory. Bethesda köptes för Bethesda Game Studios.
Alltså jag vet inte, jag hade nog tänkt vara orolig, för att liksom, det är typ ingen marknadsföring på Hellblade heller.
Nej, det är dåligt med det.
Det är någonting som är liksom, man läser på forum och sånt, att Microsoft har typ dragit nästan in all marknadsföring i alla marknader förutom typ USA.
Ja, det är underligt.
Det är jättekonstigt. För liksom, till och med Coca-Cola slösar en jävla massa pengar på marknadsföring. Överallt.
Jag har tänkt på det här med cola liksom. Alltså, om Coca-Cola bara slutar marknadsföra helt och hållet för alltid, hur lång tid kommer det dröja innan folk slutar dricka Coca-Cola?
Ja, det är en bra fråga, men liksom då, hade jag då som Pepsi sett att Coca-Cola inte gör någon marknadsföring, tror mig fan att jag hade marknadsfört Pepsi som fan.
Jo. Ja, alltså det är klart att Microsoft eller Coca-Cola hade inte lagt så mycket resurser och pengar på att göra reklam om det inte hade liksom gjort någon skillnad, såklart.
Mm. Men det är också svårt att mäta marknadsföring. Är det också, givetvis. Ja, det. kan inte vara säker på vad det är som genererar pengar och inte genererar pengar. Och det är en massa olika parametrar från flera olika saker. Men samtidigt så att om du inte ser Xbox, om du inte liksom känner till det så mycket och du ser bara PlayStation, så varför skulle du köpa en Xbox? Det är liksom, det är inte bara det att du marknadsför Hellblade som spel, du marknadsför ju liksom hela varumärket och plattformen i samma veva. Så det är verkligen jättemärkligt. Men ja. Ja, nej, men vi får se vad som händer framöver. Det är liksom, jag tänker säga precis samma sak som jag har sagt sen typ 2011, det är att Microsoft måste börja släppa spel. det är liksom, det måste vara liksom, nu har ju Hellblade 2 ju tagit ganska lång tid. Vi fick ju reda på det här typ 2019. Tror jag de visade upp Hellblade 2 första gången.
Precis, förra spelet släpptes ju 2017.
Och sen har vi Perfect Dark Rebooten som vi inte vet någonting egentligen om, förutom att det verkar vara problem. Indiana Jones har väl haft relativt smärtfritt, men har inte hört någon friktion där. The Coalition höll ju på med något annat projekt som inte var Gears som de fick lägga ner. Så att ja, vi får se helt enkelt.
Det är svårt att vara Xbox.
Ja, men det är det faktiskt. Med det sagt så säger vi hej då för den här gången. Ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com, och där finns också länkar till alla ställen vi finns, som YouTube, Spotify, Apple Podcast, Twitter och Facebook, Instagram. Ni kan också mejla till oss på kontakt@spelsnack.com om ni har några frågor och funderingar eller vill att vi ska prata om något speciellt. Eller skriv på Spotify, där kan man också skriva. Eller på lordy.se eller var helst vi finns. Och så hörs vi igen om en vecka. Ser vi, hej då.
Puss i ömskan.
Danger. 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 Danger.